Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Och du sitter nästan och studsar på stolen, ser jag.
Jag är så jävla exalterad men också svinförkyld.
Ja.
Men jag har nu matchat upp med en rejäl dos upp i sjukan.
Oj.
Med preparat.
Vill jag veta vad du har fört upp i sjukas?
Oh, har du en sån här, du vet, saltvatten stor pip som man frippar in i den ena näsan? Nej, och så vaddrar ut i andra?
Det tycker jag verkar helt vedervärdigt, måste jag säga.
Alltså, jag gillar, det har ändå något.
Jag vet inte, det ska inte föras in någonting i näsan i onödan.
Det är ingenting som kan föras in i din lilla nos som
jag,
du har.
Jag är så liten nos att jag knappt får snor i den ens.
Otroligt att du får glasögonen och liksom, du kanske har väldigt stabila öron.
Nu tycker jag att du är inne på, ute på djupt vatten, Lena Ljungdahl.
Okej. Nej, men jag är förkyld, jag har nässprayat och jag är jävligt taggad. För att nu blir det äntligen lite juridik igen.
Det är som snudd på... Vad sjukt.
Va?
Jag höll på att säga, det är snudd på onaniskt.
Som det heter.
Ja. Ja, det här går igång på.
Ja, men alltså, vi ska i detta avsnitt som är 168 i raden prata tvångsmedel.
Är det det man gör på kvällarna när man ska få ens 10-åring att borsta tänderna?
Ja.
Ja.
Då är det betvingande moves som löser alltihopa. Nej, men alltså, vi har ju liksom sökt oss till yrken i olika former som har varit med en nyans av betvingande rörelser gentemot allmänheten. Alltså våldsmonopol, avsteg för de fri- och rättigheter som vi har fått i regeringsformens andra kapitel. Alltså den friheten som vi har mot ingrepp och så i vår vardag, vår integritet, vår sfär, vår kropp.
Mm.
Och sen finns det lagstadgade möjligheter för till exempel polisen att säga näpp eller näpp, nu tar jag mig friheten. Tar dina saker ifrån dig, tar på din kropp, bestämmer var du ska sitta, var du ska stå och vad du får vara och vad du får hålla i.
Mm. Det här är principer som vi ska vara väldigt glada för att vi har. Alltså att det finns så väl reglerat vad man får kontra inte får göra. Så är det ju verkligen inte i alla delar av världen.
Nej, det kan man lugnt påstå. Och det finns ju extremt mycket tvingande lagstiftning i Sverige. Och vi kommer absolut inte att hinna med alla dessa i detta avsnitt. Till exempel finns det ju tvingande vård. Mm. Till exempel lagen om psykisk tvångsvård.
Mm.
Det finns i smuggellagen finns det tvingande saker. Det finns här och var.
Mm.
Men vi ska gå in på de straffprocessuella tvångsmedlen som man framförallt hittar i rättegångsbalkens, ska vi säga, 24-28 kapitel ungefär.
Mm, det låter rimligt, ja.
Som en yttre begränsning för vad man kan tänkas hinna med på ett avsnitt.
Ja, jag tror att det är fullt tillräckligt för en timmas håll käften-podd.
Om vi ska börja med vad ett tvångsmedel egentligen är, så saknas det faktiskt en riktig definition i litteraturen.
Jasså?
Ja, alltså, i alla fall om man kommer till de juridiska dokumenten, som du säger. Nej, men det närmaste man kommer lyssna på den här harangen. Mm. Direkta ingripanden mot person eller egendom som företas i myndighetsutövning och som utgör intrång i någons rättssfär. Alltså den där sfären som jag berättade att vi har rätt att vara fredade mot yttre betvingande saker.
Just det.
Då börjar vi snacka tvångsmedel.
Mm.
Men det är lite missvisande för det behövs egentligen inget tvång. Man tror att tvång också är med våld och sådär. Om vi tänker till exempel hemlig rumsavlyssning.
Mm.
Det är ju ett tvångsmedel, ett hemligt tvångsmedel. Det har ju inte varit något tvång i det. Du vet ju inte ens om att det sker.
Precis.
Så tvånget är inget tvång. Det var ju pedagogiskt.
Ja, men det är ett lite klumpigt begrepp. Jag kommer ihåg själv när jag gick på polishögskolan och skulle lära mig det här. Jag var ju helt novis i juridiken innan jag kom till polishögskolan. Jag tyckte det var oerhört otympligt begrepp. Svårbegripligt.
Ja. Ja, det är det. Och därför så inser jag att vi har en enorm utmaning nu att på en dryg timme förklara det här. Men vi gör vårt bästa.
Mm.
Vi kan börja med att tvångsmedlen kan vara både personella och reella.
Mm.
Och det är lätt definierat. Det är ju antingen så är de mot person eller mot sak.
Mm. Eller egendom.
Eller egendom. Och sen kan de vara momentana eller perdurerande. Mm-hmm. Och det här är lite krångligare. Om man då tänker att momentana tvångsmedel, det är sånt som sker vid ett tillfälle, här och nu. Om du tänker en husrannsakan, det är ju ett av tvångsmedel vi ska prata om. Den påbörjas nu och där är den slut. Den pågår liksom inte över tid.
Just det.
Man kan inte 3 veckor senare säga så här, nej men den här lägenheten är under husrannsakan, utan man letar tills liksom syftet är uppnått och sen är det klart.
Mm.
Om man då jämför med perdurerande, beslag. Ni kriminaltekniker, ni tar någonting i beslag. Sen kan ju det vara över rätt så lång tid.
Mm, verkligen.
Men när ni söker spår, väntar på analyser, väntar på beslut om förverkan eller vad det nu kan tänkas vara. Men då är det över tid.
Mm. Jag är med.
Du är med. Och sen så kan det vara att vissa beslut går över av automatik. Alltså när du har gjort din husrannsakan, du kliver in i en lägenhet, du gör din husrannsakan, när du är klar, då är därmed också tvångsmedlet avslutat per automatik.
Mm. Mm.
Ska du gå in igen, då behöver du en ny husrannsakan.
Ja, just det.
Om du glömde något.
Ja, men det här är jag hyggligt förtrogen med.
Mm-hmm.
Alltså vi kan ju ha ett beslut om husrannsakan i syfte att ta föremål i beslag som kan anses ha betydelse för utredning av ett brott. Och det gör ju vi då inom ramen för våran brottsplatsundersökning. Och så kanske vi lämnar den här platsen, vi skriver in beslagen och vi kommer också göra en notering i liksom ärendesystemet att husrannsakan har verkställts. Mm. Och så kommer vi på 4 dagar senare, när alla intressenter är förhörda, att fasen, undrar om inte den där morten på köksbänken ändå hade varit intressant att ta
just
i beslag. Och då behöver vi det där förnyade beslutet.
Ja, en klassisk backhusis.
Just det, så skulle just vi kunna kalla det också.
Då behöver man ett nytt beslut. Mm. Om en reell husrannsakan, eftersom ni letar efter en sak.
Exakt.
Mm. Och motsatsen till det är ju tvångsmedel som avslutas med någon form av beslut. Att man måste besluta, och det är till exempel ett beslag. Där beslutar man ju om att nu ska beslaget upphöra.
Mm.
Och sen kan det då övergå till att det ska förverkas eller kanske lämnas åter. Till en målsägande eller misstänkt eller någonting annat.
Mm. Och det här begreppet beslag kanske vi också behöver utveckla lite grann, vad det kan vara.
Det ska vi göra en väldig massa om en liten stund.
Ja, men jag lutar mig.
Det kanske är det mest vanligaste tvångsmedlet som vi jobbar med.
Sannolikt, ja.
Ja, då hade vi i alla fall klarat ut lite definition. Jag skulle bara vilja nämna 2 personer som är lite gurus på området. Jag blir lite fuktig i blick när jag tittar på mina böcker som är skrivna av Gunnel Lindberg och Peter Fittger.
Oj.
Säger de det här namnen dig någonting?
Ingenting faktiskt.
Nej.
Jag känner mig helt otillfredsställd.
Men om jag skulle köra upp böckerna under näsan på dig så skulle du tänka, ja! Ja, så den. Mm. Och så skulle du kanske få, möjligtvis i ditt fall, någon form av ångestpåslag.
Ja, så skulle det mycket väl kunna bli.
Ja, men Gunnel Lindberg, en överåklagare, som jobbar på, hon har jobbat på justitiedepartementet. Hon har varit byråchef för JO, byråchef för riksåklagaren, chef på tillsynsverksamheten hos åklagaren, och så vidare och så vidare. Hon kan lite skit.
Hon kan lite skiten där, du.
Hon har skrivit en tegelsten om 844 sidor gällande straffprocessuella tvångsmedel.
Herregud, undrar om hon mår bra, Gunnel.
Jag kommer på mig själv att sitta och bläddra den här lite fram och tillbaka.
Sluta, säger hon med fuktig blick.
Ja. Och sen har vi ju Peter Fittger, som tyvärr inte längre med oss, men jurist och rättsvetare. Och han har skrivit en bok som är liksom kanske den mest lästa gällande kommentarerna till rättegångsbalken. Så om man vill, liksom, om man vill läsa en paragraf och sen fundera på, undrar de tänkte här när de skapar paragrafen, hur ska man tolka
det? Men vem undrar det ens? Vem?
Jag?
Okej då.
Nåväl, det finns i alla fall väldigt mycket att säga om tvångsmedel, och vi kommer framöver ha fler avsnitt. Till exempel kommer vi behöva ha ett helt avsnitt om alla former av frihetsberövanden. Mm. Allt från gripande till anhållande till häktande till hämtning till förhör och så vidare.
Mm.
Om vi ska gå vidare och fundera på när tvångsmedel egentligen får användas och vad som reglerar det.
Mm.
Och nu undrar ni där ute kanske, varför vill ni att jag ska veta det här? Jo, kanske om någon gång i livet du möter på en polis som vill rota i din väska, mm, gå in i ditt hem, ta urinprov och så vidare, så kan det vara bra att veta varför och hur ska du tänka och vad har du gjort för att trampa i det klaveret, så att säga.
Mm.
Och vad händer om de har fel?
Mm.
Det är i alla fall extremt noggrant reglerat i framförallt rättegångsbalken. Finns lite här och var utöver detta. Men idag kommer vi hålla oss till de tvångsmedel som finns i rättegångsbalken. Det finns ett förundersökningskrav för att få hålla på och veva bland tvångsmedlen.
Mm-hmm.
Alltså om det inte är inlett en förundersökning så ska man inte heller hålla på att ta beslag och husrannsakan. Så just när det. Ni åker ut och gör en brottsplatsundersökning och har fått beslut om till exempel en husrannsakan. Mm. Då finns det ju en förundersökning i grunden. Mm. Det är ju någon behörig förundersökningsledare, polisiär eller åklagare som har inlett en förundersökning, och därmed öppnas verktygslådan av tvångsmedel på ett sätt.
Mm.
Mm. Och det här vill jag minnas att vi har pratat ett helt avsnitt om.
Mm.
Hur man leder en förundersökning.
Det känns bekant, ja.
Tidigt, va? Eller? Rätt så tidigt.
Ja.
Tillräckligt långt bort för att vi... Vi ska titta ut i fjärran när vi ska känna efter.
Ja, men vi har ju varit inne på det här med vad som krävs för att en förundersökning ska kunna inledas.
Exakt.
Och så vidare.
Mm.
De olika misstankegraderna och så.
Ja. Och när en förundersökning läggs ned så upphör också tvångsmedel i regel. Alltså om du har massa beslag i ett ärende och så vidare och så vidare, så kan inte någon förundersökningsledare säger, men nu lägger vi ner den här förundersökningen, det finns inga, vi kan inte komma vidare, det finns någon form av nedläggningsbeslut.
Mm.
Då kan inte fortsätta hålla på och husrannsakningar och beslag i det ärendet,
ja,
utan då upphör även skälen till att hålla på och veva tvångsmedel.
Mm.
Syftet generellt för att få göra tvångsmedel, för att helt enkelt få göra de här ingreppen i folks rättssfär, det är ju för att antingen underlätta en förundersökning som pågår, eller underlätta en rättegång, eller att säkra verkställighet av olika saker.
Mm.
Det kommer klarna om en stund.
Och jag skulle säga, det här med att underlätta en förundersökning, det är absolut nödvändigt många gånger att kunna använda sig av tvångsmedel för att överhuvudtaget utreda ett brott ju.
Exakt. Ja, det är många brott som helt enkelt inte skulle gå. Jag kan dra ett väldigt lätt exempel. Om jag tror att någon är påverkad av narkotika, så kan det knappt bevisas på annat sätt än att jag får ta lite prover från min kropp.
Nej.
Jag kan absolut hålla förhör och vittnesförhör och ta saker i beslag, men det kommer mest troligt inte hålla, utan jag kommer också behöva göra ett tvångsmedel, i det här fallet kroppsbesiktning, för att också ta reda på om du har knark i kroppen.
Mm.
Däremot så får man inte hålla på med tvångsmedel av några anledningar som man kanske då gärna skulle vilja, men det är inte syftet. Det finns ju alltid ett syfte med lagstiftning. Det finns ju förarbeten, ett begrepp som ibland svängs vidare. Alltså, nu behöver vi stifta en ny lag och så gör man förarbeten och så är det en massa smarta människor som har tänkt. Och då finns det ett syfte med varje lag.
Mm.
Det man inte får använda tvångsmedel till, det är att förebygga eller förhindra brott. Och det går ju, det blir ju också väldigt rimligt om man pratar om att om en förundersökning är inledd, då finns det anledning att anta att ett brott har begåtts.
Mm.
Inte att ett brott kommer att begås någon just det. Gång. Finns lite undantag i det här. Det här pratar vi om när vi pratar om hemliga tvångsmedel. Säpo har lite utvidgat när det kommer till att förebygga
just det, ja.
Vissa brott.
Mm.
Man får inte heller hålla på och använda tvångsmedel för att uppdaga brott om misstanken inte har nått den punkt där man faktiskt kan inleda en förundersökning. Man får helt enkelt inte jobba i för. Man får inte börja tjuvstarta med tvångsmedlen.
Just det.
Då man får vänta med att man har nått upp i beslutspunkten för att inleda en förundersökning.
Mm.
Tror du folk hänger med så här långt, Anna?
Ja, det tror jag definitivt. Du är oerhört pedagogisk.
Ja, men tackar, tackar. Man får inte heller använda tvångsmedel för att få fram överskottsinformation. Man kan inte använda tvångsmedel för att spana mot personer. Med undantag då för, alltså att leta efter personer. Mm. Med undantag då för personell husrannsakan, som är att man letar i en bostad efter en person som kanske ska gripas.
Precis.
Och, anhållas.
Och bara en liten grej där. Det här med syftet är ju alltid viktigt att fundera på i våran bransch ju. Vad är syftet med att vilja ha en husrannsakans beslut till exempel.
Exakt.
Men du nämnde det här med överskottsinformation, att syftet får inte vara att inhämta överskottsinformation. Däremot så kan ju vi få det, vare sig vi vill det eller inte.
Exakt. Därför vi har allting, till exempel alla gånger som vi har haft telefonavlyssning på våra grovt kriminella, då får man ju en orimligt mängd med överskottsinformation, till exempel, eller när man läser dokument eller när man är hemma hos folk, så inser man att här har det begåtts andra brott.
Det kan ju räcka med att tömma någons mobiltelefon till exempel i syfte att utreda ett brott, och sen får du information som kanske varken är relevant för något brott, utan vara av väldigt känslig karaktär egentligen.
Just. Och sen kanske att vi ska prata om, det här är ju enormt integritetskränkande.
Mm.
Och det bör man, varje enskild person som håller på med den här typen av verksamhet, bör förstå det. Även om man kan tycka att you had it coming, så att säga.
Mm.
Du har begått brott. Men man ska också vara ödmjuk inför faktum. Det kan bara vända på det. Skulle det kännas bekvämt om någon grävde i din kropp, kollade, rotade i alla lådor hemma hos dig? Alltså, fredade, det finns ingenting fredat.
Ja, och jag tänker dessutom så behöver inte du som utsätts för tvångsmedlet vara den som har begått brottet heller. Utan du kan vara den som har utsatts för brottet, men du blir ändå föremål för ett tvångsmedel.
Mm.
Och det är ju kanske i någon mening ännu värre då.
Mm.
Faktiskt.
Och vi ska prata lite om misstankegraderna sen, men det är inte så att polisen måste vara helt säker att du är misstänkt för ett brott för att få göra tvångsmedel mot dig. Och därför bör man angripa den här typen av verkställighet, alltså när man gör själva tvångsmedlet, med en stor portion ödmjukhet inför att jag vet att det här är inte det roligaste du har fått uppleva i ditt liv.
Verkligen. Får jag göra ett litet instick där? Du vet ju att jag var ju målsägande i en förundersökning för något år sedan.
Just.
Och då blev det aktuellt att tömma min mobiltelefon.
Oh, ja.
Ja. Bara fundera på det. Hur du själv...
Jag bara tänker på din googlingshistorik.
Exakt. Det var precis det jag ville komma fram till. För jag vet ju då att de får ju ut all information i min telefon.
Mm-mm.
Och jag tänkte, de måste ju tro att jag är sinnessjuk när de ska gå igenom all denna informationsmängd.
Jag tror att IT-forensikerna har nog sett en del.
Ja, och det var det också. Jag försökte då lite ursäktligt så där. Ja, alltså du får ha lite överseende här, Mårten, med vad du kommer hitta i min telefon. Det känns, jag är inte helt bekväm med det här. Och då så sa han så här, du vet du vad, vi är så vana, vi ser så mycket konstigt och obskyrt i telefonen vi tömmer. Så
att... Men också känna personen.
Ja, ja, ja.
Och fy, ja. Det hade jag inte varit.
Det var lite, jag funderade med. Direkt om jag hade skickat något sex-sms eller något till min man. Eller, du vet, finns något naket i min mobil nu som alla mina kollegor förmodligen kommer att sitta och fnissa.
Men städade du lite först?
Kanske lite.
Eventuellt. Kanske lite?
Ja,
lite. Ja. Ja, nej men på riktigt, det här kan ju, och det brukar, av alla år som jag har gjort de här, extremt mycket kroppsbesiktningar såklart, men även husrannsakningar och kroppsvisitationer. Jag skulle säga så här, narkotikapoliser är nog de som kanske vevar i tvångsmedellådan mest av alla.
Det kan jag tänka mig.
Det går inte ett pass utan man har knappt, alltså man har använt rättegångsbalkens straffprocessuella tvångsmedel, ett av varje i alla fall, per pass. Men att gå in med det med en enorm ödmjukhet.
Ja.
Att det här är inte kul.
Nej, men det är
och låt oss göra det på ett respektfullt sätt.
Mm.
Jag får ta till våld om det behövs. Men fram tills dess så kommer jag titta under lugg.
ja.
Den mentala luggen.
Mm.
Och när jag är inne på våld. Får våld användas för att verkställa tvångsmedel? Och då är grundsvar ja. För annars skulle det inte gå att jobba för polisen. Om man säger så här... Nu får du göra en kroppsvisitation. Och så säger personen så här. Nej, jag vill inte.
Mm.
Du får inte. Då blir det jätterimligt om myndigheten säger. Okej, det var tråkigt.
Ja, eller att det kommer utspelas någon form av meningsutbyte kring det här.
Mm.
Jo, det får jag visst. Nej, jag vill inte. Jo, men jag kommer göra det nu. Nej,
då vaknar sluta. De här jävla jikjök-personen och säger. Jag kan mina rättigheter.
Ja, precis. Jag vill ha ett
papper. Det är då jag brukar svara, låt mig, vad bra, så brukar jag säga. Låt mig då beskriva dina skyldigheter. Jag kommer nu att läsa, jag tar upp den här boken. Jag har ju såna här flärpar i olika kulörta färger på sidorna här.
Det där oroar mig maximalt.
Det är en vältummad sida. Det är polislagens 10 § jag nu fläker upp.
Just det.
För den är kopplad till rättegångsbalken. Och det här vi pratat om tidigare. Det är många paragrafer som skickar små hintar till varandra. Olika lagrum. Och då står det vissa befogenheter för polisman. Användning av våld, paragraf 10. Jag läser. En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga, och det med hänsyn till omständigheten är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänståtgärd. Då får man ju då säga att det här tvångsmedlet är då en tjänståtgärd. Och så står det punkt 1, det är om man möts med våld eller hot om våld. Nu kommer punkt 2. Nu börjar vi närma oss tvångsmedel. Om någon ska häktas, anhållas eller med annars lagastöd berövas friheten. Sen bläddrar jag fram lite till punkt 4. Nu blir det jätteintressant, Anna. Du har redan somnat. Polismannen ska med lagastöd avvisa eller avlägsna någon från ett område eller utrymme. Eller verkställa eller biträda kroppsvisitation. Det är tvångsmedel. Kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd. Vid beslag, omhändertagen egendom, husrannsakan som avses i rättegångsbalken. Här finns ju alltså lagstödet att om du inte vill... så kommer jag att använda så mycket våld som är försvarligt för att genomföra min tjänståtgärd. Och där sätter du själv lite ribban, kan
ja,
man säga.
Ja, det kan man säga. Det kan man säga.
Ja. Och då är frågan, kan man vägra? Och då har ni redan fått svaret här. Nej, du kan inte vägra. Men många har försökt.
Ja, oh ja.
Hur våldsamt har det blivit i Anna Jinghedes liv när hon ska... göra en tjänståtgärd, verkställa ett tvångsmedel mot någon?
Ja, men jag har nog varit ganska förskonad för den typen av situationer, även om det naturligtvis har hänt. Men alltså jag vet ju också erfarenhetsmässigt att det är sällan en framgångsfaktor att hamna där för verkställandet av tvångsmedlet, så att säga. Om det nu är fråga om en kroppsbesiktning till exempel.
Så, men vad har du gjort då för att inte hamna där, tror du?
Ja, men jag tror att jag har jobbat ganska mycket, kanske överdrivet mycket i vissa situationer med att verbalt försöka liksom få den här personen med på noterna. Ibland har det inneburit att det har tagit en kvart längre, men jag vet att i slutänden så har vi också tjänat på det. För att ingen vinner på att det blir ett fysiskt motstånd och man ska behöva med våld, så att säga, genomföra den här åtgärden.
Nej. Det kan vara ganska pedagogiskt att säga så här att nu har jag precis tagit ett beslut om att vi ska göra det här.
Mm.
Det kommer att bli så.
Mm.
Alltså, vi Exakt. Kommer inte åka härifrån utan att det har blivit så. Och nu undrar jag, hur ska vi göra nu för att det ska kännas så bra som det är möjligt? Mm. Utan att, för du måste förstå att det kommer att bli så. Mm. Hur kan vi samarbeta för att det ska kännas Exakt. Så bra som möjligt, men att jag kan göra mitt jobb?
Plus att jag skulle säga att många gånger när man har ingripit i syfte att kanske göra en kroppsbesiktning, att ta ett urinprov ifrån någon eller vad det nu kan vara, så är det ju ofta faktiskt medborgare som har varit med om, they know the drill så att säga.
Mm.
De fattar liksom vad det här innebär, och många gånger så måste jag säga att det har gått hur bra som helst.
Oftast
ja,
går ju det.
Oftast. Mm. För att de fattar att det här måste göras, hur gärna jag än vill att det inte ska göras, så kommer det att bli så. Och då går det bra.
Mm. Så när någon gastar, jag kan mina rättigheter. Egentligen så är dina skyldigheter att om någon har beslutat att du skulle underkasta sig tvångsmedel, så kommer det att bli så.
Mm.
Och nu kommer ännu deppiga. Du kan inte ens överklaga det. Alltså det här, tvångsmedel går inte att överklaga. Till exempel gripande, husrannsakan, visitation och kroppsbesiktning.
Mm.
Det vill säga tough luck. Mm. Och då bör vi ju gemensamt göra resan så bra den bara kan bli.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Då kommer nästa fråga. Kan man lämna samtycke till tvångsmedel? Svaret är...
Ja, men jag tänker till exempel som det här som vi var inne på tidigare, men jag vet inte riktigt om det klassas som tvångsmedel då, men till exempel det här att lämna ifrån sig en telefon som en målsägande för tömning.
Mm. Mm.
Det bygger ju på ett samtycke.
Ja. Och då är det frågan om telefonen klassas som att vara i beslag.
Mm.
Eller om jag samtidigt som jag gör en polisanmälan lämnar från mig här, titta här, ta det här, undersök det här så ni hittar tjuven.
Ja, men om det nu tar 3 veckor så måste väl telefonen rimligen vara i beslag? Mm.
Så här kan man tänka, en frivillighet kan när som helst tas tillbaka. Och därför vill ju polisen väldigt gärna istället ta det i beslag för att också ha makten över att kunna få behålla det tills vi inte behöver ha det längre.
Smart.
För att utröna ett brott.
Just det.
Däremot om jag gör en polisanmälan och går in till polisstationen och säger jag tror att ni behöver den här. Den här är, inte vet jag, här är halva mitt dörrhandtag. Ta det här, för här kan ni spårsäkra på. Så vissa saker kan man nog inte ens klassas att vara ett beslag.
Nej.
Men samtycke, så här, i regeringsformen så finns det ju alla de här rättigheterna och friheterna. Mm. Ska man göra inskränkningar i dem, det vill säga ta någons egendom, så finns det ju då en legalitetsprincip att vi får bara göra inskränkningar i de här fri- och rättigheterna med stöd i lag.
Mm.
Det vill säga samtycke funkar. Det finns ett par undantag. Men generellt så är det ju krångligt med samtycke. För att det kan ju tas tillbaka där som helst. Mm. Och därför tar man det i beslag istället. Däremot så finns det ju samtycke till kroppsbesiktning.
Mm. Mm.
Eller hur? För ni
Absolut.
Har ju pratat om ett par ärenden där man har typ topsat en djävulsk mängd personer.
Men det kan handla om att säkra spår efter sexualbrott till exempel.
Mm.
Med spårsäkringssatsen av en målsägande.
Mm. Och om målsägande säger, jag vägrar, du rör inte min kropp.
Stopp min kropp. Då kan vi inte tilltvinga oss de här spåren
Nej.
Heller.
Exakt. Då kommer vi in på nästa steg. Vem är det som tar beslutet? Och det här pratar vi om i förundersökningsledaravsnittet. Men generellt, för att få använda tvångsmedel så ska det finnas en förundersökning. Och det ska fattas ett beslut av en behörig förundersökningsledare. Det är grundregeln. Och det kan vara en polis, om det är ett brott av enkel beskaffenhet till exempel. Eller en åklagare.
Mm.
Sen finns det så här olika delegationsordningar där man har liksom delegerat rätten att inleda FU. Åt olika håll och ganska långt ner.
Men hinner man alltid ringa en förundersökningsledare då?
Oh nej. Och nu blir jag osäker på hur mycket vi har pratat om fara i dröjsmål tidigare. Men det kommer vi inte hinna penetrera så djupt. Men så här är det. Är det jävligt brådskande att vidta en tjänståtgärd, ett tvångsmedel? Det vill säga, om du inte gör det just nu så kan du lika gärna skita det, för då är det förstört.
Mm.
Då kan enskild polisman vidta den åtgärden, fara i dröjsmål och sen direkt efteråt rapportera till en behörig förledare att jag har vidtagit åtgärder som jag egentligen inte får i brådskande fall.
Vad skulle det kunna vara? Kan du ge ett exempel då?
Ja, till exempel en person, nu blir det ju knarkexempel, men en person som jag tror har kanske en narkotisk preparat i handen och snabbt ska man försöka göra sig av med det, så kan inte jag ringa en förundersökningsledare och säga, jag tror han har någonting i sitt högra hand, snälla kan jag få göra en kroppsvisitation? Mm. Då kommer den där personen ha hunnit nysa bort det där. Just. Då tar jag istället snabbt tag i handen och vecklar upp den.
Mm.
Och sen säger jag, jag har gjort en kroppsvisitation.
Mm.
Till exempel, eller det kan till och med vara husrannsakan. Någon rusar in i ett hus och jag rusar efter för att personen ska gripas till exempel.
Mm.
En liten sak då innan vi ska gå på paus här snart. Men skälig misstanke har vi varit inne på ett par gånger i podden. Det finns ju massa olika grader av misstanke. Vi har pratat om att kan antas, kan misstänkas och ibland säger vi också sannolika skäl. Det är den högre graden.
Mm.
Men skälig misstanke är den heliga graalen som öppnar upp tvångsmedelsanvändningen.
Mm.
I de allra flesta tvångsmedlen så krävs bara nivån skälig misstanke. Men ändå måste man komma upp i den nivån.
Mm.
En viss person ska skäligen misstänkas för ett visst brott.
Mm. Och det brukar ju vara en ganska tidig utgångspunkt liksom i den operativa verksamheten. Så här, hur kan vi jobba upp skälig misstanke av en
och
person?
Och det kan misstolkas som att man ska jobba upp, alltså den finns egentligen inte, men vi ska lite med våld, vilja och vaselin få till den. Men det man egentligen menar är, vad har vi för konkreta omständigheter framför oss som med viss styrka talar för att en viss person har begått ett visst brott?
Mm.
Och när man börjar liksom, identifiera de konkreta omständigheterna, då har man jobbat upp. Nu har vi nått nivån att den här personen kan skäligen misstänkas för det här brottet precis just nu. Mm. Inte för ett år sedan.
Nej.
Alltså det måste vara en viss person, ett visst brott och en tidpunkt.
Mm.
Då är de formella kraven för att använda tvångsmedel uppfyllda, kan man säga.
Mm.
Sen har vi de här principerna som du var inne på. En liten snabb repetition, för de gäller lika mycket vid tvångsmedel som allting annat. Legalitetsprincipen.
Mm.
Kan du harangen, Anna?
Mm. Inget brott utan lag. Inget straff utan lag.
Helt riktigt. Det betyder att du måste ha stöd i lag för att göra de här sakerna. Ändamålsprincipen var också inne på, förarbeten och så vidare.
Mm.
Du får inte använda ett lagrum med ett annat syfte än vad lagrummet har för syfte.
Mm.
Du kan inte gå in och göra en husrannsakan för att om syftet är att du ska eftersöka 4 stycken stulna vinterdäck.
Mm.
Så är det märkligt om du letar i översta besticklådan.
Och det här tycker jag är superviktigt. För jag tror att det finns människor där ute som ibland kan uppleva att det här är beslut som fattas lite godtyckligt. Jag blev föremål för en husrannsakan, till exempel. Mm. Och man kan inte alls förstå varför det har drabbat mig. Och då måste man komma ihåg att, som sagt, det ska alltid finnas ett uttryckligt syfte med att genomföra de här åtgärderna.
Och det brukar ju förundersökningsledaren vara ganska duktiga med.
Verkligen.
För det är de som blir hängda. Då kan de säga, okej, jag beslutar om husrannsakan och så brukar det komma en harang i bostaden och där till anhängande så att man får liksom kanske garaget, källarförråd. Det brukar komma lite så. Med syfte att hitta narkotika, kan det då vara i det här fallet. Mm. Och brottsverktyg eller andra saker som kan bevisa narkotikaförsäljning eller narkotikatillverkning. Då får man liksom leta apparater, pennor, USB-stickor, datorer och allt möjligt som kan påvisa det här.
Ja, och det kan ju också vara så här att man säger, men vi skulle vilja ha ett beslut om husrannsakan på den här personens arbetsplats också. För vi känner oss ganska säkra på att där kan det finnas narkotika i skrivbordslådan, till exempel. Och det är ju inte helt ovanligt då att åklagaren säger nej. Det är inte tillräckligt för att jag ska kunna fatta det här beslutet, utan vi börjar så här och sen får vi ta det därifrån. Så att det är inte självklart, menar jag, att få de här besluten, utan det är alla de här besluten föregås av en prövning.
Och det kan också vara villkorat. Det kan till exempel vara så här, absolut, åk till arbetsplatsen, men ni får absolut bara söka i den här personens skrivbord om hen har ett eget skrivbord.
Mm.
Ni får inte gå in i köket, ni får inte vara i kapprummet, ni får inte vara något annat. Mm. Utan, och säger de så här, nej men vi har ett sån här öppet skrivbord, ja, då får ni inte åka dit. Mm. För då finns det, då är det för integritetskränkande för tredje person.
Just det, och där kommer ju behovsprincipen in.
Ja, vad är den då?
Ja, men det handlar ju om att olägenheten inte får vara liksom större än nyttan med ingreppet eller insatsen. Åtgärden.
Helt riktigt. Mm. Du får göra det bara om det behövs. Mm. Och du får inte göra det mer ingripande eller integritetskränkande än det behövs. Liksom proportionalitet.
Mm.
Det måste stå i proportion till målet du försöker uppnå.
Mm.
Mm. Och sen har vi också att det ska ske objektivt och hänsynsfullt. Och det är ju generellt för olika lagrum som man inskränker folks rättigheter, alltså i en förundersökning. Att det får inte ske med större olägenhet än vad det behövs. Och sen det här återkommer då när man trycker extra på det. Till exempel i rättegångsbalkens 28 kapitel så kan man till exempel läsa i 13 paragrafen att det får inte ske... Det ska ske hänsynsfullt, det ska ske avskilt, det måste ske... Och så att man påminner användaren, i det här fallet polisen, om att tänk på att du har fått jättemycket makt nu och då måste du också vara jättesnäll.
Mm.
Som Bamse.
Precis.
Och med det tror jag att vi går på paus, så kommer vi efter pausen gå in på de vanligaste tvångsmedel som faktiskt används.
Spännande.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Kära vänner och lyssnare, välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd. Idag är Ljungdahl som håller i taktpinnen och det blir tvångsmedel för hela slanten. Var ska du ta oss nu, Ljungdahl?
Jag tänkte att vi kikar på kanske de absolut vanligaste. Jag har redan nämnt dem några gånger. Vi pratar beslag, vi pratar husrannsakan, vi pratar kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Och för den delen också avspärrning, Anna.
Oh.
27-15.
Nu fick du mig.
Ja. Hur ofta drar du en avspärrning? Eller är du redan avspärrat när ni kommer på plats?
Ja, jag drar väldigt sällan en avspärrning. För det är jag nästan alltid gjort. Sen kan det hända att jag tycker att avspärrningen är för liten. Eller att jag vill ha en central avspärrning. Runt liksom den hetaste zonen, om man säger så. Och även ha en yttre avspärrning. Och syftet kan ju då vara till exempel att hålla borta allmänhet, media. Det kan vara så att vi misstänker att vi har en flyktväg över ett större område. Ja, återigen, jag måste ha ett syfte med den där avspärrningen.
Och avspärrning är ju egentligen inte att ni tar någons besittning över någon lägenhet eller något sånt där. Alltså ni snor den inte. Den är inte i beslag.
Nej.
Utan ni helt enkelt gör att i det här området så bestämmer ni just nu.
Då bestämmer
ni. Och då är det avspärrat enligt rättegångsbalkens 27 kapitel 15 paragraf. Och då brukar sitta en liten flashig skylt. En röd gul skylt.
Ja, precis. Och den informerar ju då om att det är absolut förbjudet att kliva in under den där avspänningen. Och det här kan ju människor ha svårt att förstå. Men jag ska bara ta min cykel som står där inne. Eller jag ska bara gå igenom här, för det går fortare när jag ska hinna med en buss. Eller vad det nu kan vara.
Ja.
Så att det här, och det gör ju oss lite putta, så att säga. Vi vill inte ha folk inne på avspärrade områden och platser.
Vi har väl alla som aspirant fått jobben. Kan du stå och vakta avspärrningen?
Ja.
Ja. Det betyder egentligen, kan du hantera mängden folk som inte förstår att det är ett blåvitt plastband och en röd-gul skylt med text som säger absolut förbjudet? Kan du förklara för dem att det är absolut förbjudet?
Ja, nej, men alltså, ja. Det är ju så. Och saken är den att det här gäller ju även poliser.
Mm.
Det är avspärrat även för polisman i tjänst. Om inte jag eller den som är förman i vår patrull beslutar eller tycker att det är angeläget att en person ska få beträda platsen. För så kan det ju vara.
Ja, den som helt enkelt har en tjänståtgärd där inne.
Ja, det kan vara andra också. Fonus eller politi som kommer för att hämta en kropp till exempel. Naturligtvis kommer vi att släppa in dem på platsen. Men då kan det ju vara så här att du får gå den här lilla slingan här. Här får du röra dig.
Ja. Då börjar jag med beslag som vi var inne på. 27.1, rättegångsbalken. Det är alltså när myndigheten lägger vantarna på någons egendom.
Mm.
Man säger, jag citerar, en besittningsrubbning utan att ägaren berövas rätten till föremålet. Alltså det är fortfarande din, men du har inte tillgång till den, för det har jag.
Mm.
Ungefär det säger ju paragrafen.
Mm.
Och i ett annat avsnitt så tror jag att vi får spara det här med kvarstad och förvar. För det är ju lite flummigare, men det är ju... När man utreder och försöker säkra tillgångar som inte är en lös sak.
Mm, mm.
Det är när man försöker sno saker från det som egentligen inte finns. Det är nog pengar någonstans som vi behöver säkra upp för att de ska egentligen till kronofogden.
Mm. Ja, det är lite överkurs kanske.
Men vi tar det kanske ett avsnitt om ekonomisk brottslighet.
Ja, smart. Ja, men det vanligaste måste väl ändå vara när man tar beslag. Det måste ju vara... För att man anser att föremålet eller vad det nu kan vara har betydelse för att kunna utreda ett brott.
Mm. Ge några exempel.
Ja, om jag utgår från min egen verksamhet så kan det vara fråga om kläder, vapen, tillhyggen, en dörrkarm, ett parkettgolv eller en bil.
Smidigt! Ta ett parkettgolv i beslag.
Nej, men det är alltså det vi släpper in från platser. Ja. Det är oftast inte smidigt att släpa på.
Låt oss ta med oss det här kalhygget in.
Ja. Alltså...
Barkborren har begått ett brott. Vi tar kalhygget.
Ja, men ofta. Och saken är den att det här är ju lite komplicerade grejer. Men alltså, vi behöver ju oftast ta beslag för att ta egentligen säkra spår på beslag. Mm. Så egentligen är det ju spår vi är intresserade av, men vi måste ta någonting i beslag för att kunna säkra spåret.
Mm, det är svårt att ta spåret med sig in.
Ja, det är ju det. Ibland så går inte det, och då måste vi lyfta med oss ett helt golv eller en hel... Mm. Ja, vad det nu kan vara.
En vanlig invändning är ju att personen säger så här, nej, ni kan inte ta det här beslag för det är inte jag som äger den. Mm. Och det kan vi ju säga på en gång, det är fullständigt skitsamma.
Ja.
Vem som äger prylen.
Absolut.
Det är helt oviktigt när det kommer till tvångsmedel.
Ja, det är det.
Jag kan ta, du sitter i en bil, nu tar jag bilen i beslag. Mm. Ja, men det är inte min. Nej, men nu tar jag bilen i beslag ändå. Bad luck.
Mm.
Ring och hälsa ägaren att den inte har någon bil längre. I alla fall inte besittning över den. Sen har vi de här återställande beslagen. Och det är ju när man tar saker i beslag som ska tillbaka till ägaren.
Mm.
Stöldgods till exempel.
Ja, en klassiker är väl att någon ringer och har hittat en dumpad moped eller en cykel.
Just.
Till exempel.
Sen har vi förverkande beslagen.
Mm.
Och det är ju saker som inte ska åter, utan det ska då förverkas. Det kan vara ett brottsverktyg.
Mm.
Det kan vara saker man har använt för att framställa saker som inte får framställas. Det kan vara en förfalskad sedel.
Mm.
Det kan vara ett narkotikapreparat eller ett olagligt vapen till exempel.
Mm.
Gör ni det mycket?
Ja, ganska ofta faktiskt.
Ja.
Mycket narkotika.
Just det.
Och vapen.
Mm. Och sen finns det ju den här säkra utredning angående förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Och den är lite krånglig. Den skulle vi också kunna faktiskt spara på den ekonomiska brottsligheten. Men vi kallar det för bevisbeslag. När man tar saker, alltså ekonomiska fördelar som du har fått av att begå brott.
Mm-hmm, jag fattar.
Det finns pengar på Cayman Islands eller något. Värdepapper.
Ja,
det är olika
fattar.
Saker som man kanske tar beslag för att bevisa sådana grejer. Mm. Så den kan vi också spara. Den passar bättre in där.
Ja.
Är beslag ditt vanligaste tvångsmedel som kriminaltekniker?
Ja, det vill jag nog påstå. Det vill jag nog påstå att det är.
jämte husrannsakan kanske, för att komma åt beslagen.
Ja, men exakt. Naturligtvis. Mm. Mm. Får jag ställa en fråga som jag funderade på häromdagen, av juridisk art? Mm-hmm. Om man har fått ett beslut om att ta en göra en husrannsakan i en bostad med tillhörande biutrymmen så som ett garage. Mm. Och så tar man ett fordon i beslag där. Och sen får vi en begäran om att vi ska göra en platsundersökning i bilen.
Mm.
Måste vi ha ett nytt beslut om husrannsakan då?
Man har gjort en husrannsakan och man har tagit där som anträffas vid beslag, det vill säga en bil. Mm. Och den är i förvar. Polisens förvar. Och då undrar du om du behöver ha en husrannsakans beslut för att gå in i bilen.
Mm.
Jag säger spontant nej.
Mm. Vad bra.
Jag vet gjorde inte. Du rätt eller?
Jag vet inte.
Det känns ju fullständigt orimligt. Jag tänker så här, besittningen är ju inte längre hos den du har tagit beslaget av. Utan besittningen är ju nu polisens, eftersom du har den i beslag. Mm.
Men syftet med att ta den var inte att göra en undersökning av den från början.
Men jag skulle säga så här. Eftersom juridik är bedömningssport och det finns väldigt ofta inte ett rätt och starkt svar. Så skulle jag i det här fallet faktiskt ringa till behöriga förledare och ställa frågan.
Mm.
Behöver du? Man skulle kunna få två svar om man ringer på två olika förundersökningsledare. Den ena skulle säga så här, men hallå, jag har ju redan tagit beslut om husrannsakan och du har tagit det i beslag. Mm. Hur ängslig kan man bli?
Mm.
Och den andra kan säga, ja, jag beslutar om utvidga husrannsakan eller backhuset vid det här klockslaget. Mm. Så skulle det faktiskt kunna vara. Men det är en väldigt schysst match att lägga så kallade den rabiesmittade apan i knät på förundersökningsledaren. Så slipper man själv göra fel.
Ja, absolut.
Men det, jag skulle säga att det är nog spontant nej. Men kanske har blivit ringrostig.
Det tror jag inte.
Beslag kräver ju ofta ett annat tvångsmedel som vi var inne på för att komma åt beslaget. Till exempel att göra en husrannsakan för att kunna ta telefonen i beslag.
Mm.
Att göra en kroppsvisitation för att kunna ta det du har i fickan i beslag.
Mm.
Om du inte bara hittat beslag liggandes på marken så är det oftast ett annat tvångsmedel som har lett dig dit.
Yes.
Ja. Vem får besluta om beslag då? Då är det så här att den som har ett lagstöd redan, till exempel för att göra den här husrannsakan eller kroppsvisitationen, den får ta det som hittas där i beslag.
Mm.
Här behöver du alltså inte ringa till förundersökningsledaren igen och säga, ja, nu har vi gått in på den här husrannsakan som du beslutade om.
Mm.
Nu har jag hittat de här 4 stulna vinterdäcken här. Kan jag få ta dem i beslag?
Mm.
Då kommer ju förundersökningsledaren säga, har du läst 27-4 någon gång? Alltså om du nu hittar det vi letar efter, då får du också besluta om att ta det beslag.
Mm.
Och sen så funkar också fördröjningsmål. Om jag är tvungen att göra det, jag hinner inte ringa. Mm. Då tror jag vi är lite klara med beslag. Ska vi gå in på själva husrannsakan?
Kan man inte bara få lägga till där? Tyckte du gick väldigt snabbt, lämnade beslagen här. När man väl har tagit föremål i beslag.
Ja.
Låt säga vid en brottsplatsundersökning.
Ja.
Det kan ju i vårt fall innebära att vi har 500 prylar i beslag.
Ja.
Alltså vi kan ibland behöva åka ut med släpkärra för att lyfta in beslag. Då kan man ju tro att de här föremålen kommer galant bara helt enkelt placeras i någon lämplig miljö i polishuset.
Rada upp sig.
Ja, but no. Det här ska då skrivas in punkt för punkt. Beskrivas till sitt utseende. Ta med fan allt, fabrikat, placering.
Exakt var det anträffades.
Exakt.
Var det i tredje eller fjärde lådan? Mm. Var det under pastasleven eller ovanpå förskäraren?
Exakt. Vilken färg är det på föremålet?
Låt mig ta in dig i en väldigt rolig situation. Jag sitter i Västberga och avrapporterar en våldtäkt.
Ja.
In kommer piketstyrkan.
Ja.
Med beslag.
Ja.
De är inte, alltså jag kanske nu sticker ut nosen.
Ja.
Men de kanske inte skriver in beslag varje dag.
Nej, och de kanske inte är superintresserade av att göra det heller.
De kommer in med flyttkartong på flyttkartong på flyttkartong med konst. ja. Tavlor.
Okej.
Okay. Och då säger en av dem, han ser ut att ha 54 i fötter.
Mm.
Och han ser ut som Karl Alfred. Så säger han så här, jag skriver, ni börjar liksom rabbla. Ja. Och då ska den här gruppen samarbeta. Då tar de upp första tavlan. Och jag ska säga det, att 99% av alla tavlor var horisont. Och då ska de ju särskilja det här. Och då börjar den här farsen. Och jag sitter och skrattar mig fan harmynt.
Det är så oerhört roligt. Ja,
då tar vi punkt nummer 1, horisont. Allt var enkelt. Och då bara pekfingret, dok, 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 horisont. Ja. Punkt 2, fan, det är en horisont. Ta dunkel horisont. Alltså, och så bara fortsätter du, timme efter timme.
Horisont i skymning, punkt horisont. 47.
Och så kom det, sköte i horisont. Då var jag ju tvungen att resa mig upp och bara, ge hit tavlan. Ni behöver hjälp. Det där är ingen sköte, det är en vass.
Det är otroligt roligt. Men det här, alltså det här skulle man kunna ha ett helt eget avsnitt om. För att det finns få saker i polisverksamheten som är så oerhört traumatiserande och själadödande tråkigt. Som att 03:45, när man har jobbat i 48 timmar känns det som, börja skriva in punkt för punkt. Det kan börja med punkten 1, en resväska. I resväskan finns en necessär. Punkten 27. I necessären fanns det ett litet etui med tabletter.
Ja, för du kan ju inte skriva in punkt 1, resväska med innehåll.
Nej.
Det går inte.
Oh.
För då är det så att punkt, en strumpa ska till tekniker. En annan strumpa ska liksom... Nej, men det är otroligt. Och då ska, nu kanske det här är preskriberat, hoppas jag. Men som narkotikapolis kan man komma in 03:15. Då har du ju pissat av 43 personer.
Just det.
Så tömmer du fickorna och så tittar på det här bordet så bara, det är en halv vit tablett, det är två blåa, det är något gamla jävla risslapapper och lite navelludd. Man bara, vem fan tog det ifrån och varför?
Ja.
Och vad hittar jag någonstans?
Nej, det här är jobbiga grejer, men det måste ju bli rätt för att det ser ut ändå när en utredning
kära
är klar.
IO.
Ja visst, men allt det här ska ju sen tillbaka till dess rättmätiga ägare.
Ja.
Mm.
Nej, men det är helt riktigt. Det är väldigt roligt. Ja, men vi gasar på här nu. Vi kommer gå in på 28 kapitlet, första paragrafen. Husrannsakan. Och nu ska vi prata en reell husrannsakan. Och det är en sån här grej som förundersökningsledaren säger. Mm. Du får beslut om reell husrannsakan. Mm. Och det betyder ju egentligen bara att du ska leta efter saker och inte personer.
Mm.
Mm. Och då kan du behöva leta i ett hus, rum eller slutet förvaringsställe, står det juridiskt. Men det är liksom bostäder, garage, båtar, bilar och så vidare. Och då får man ju söka hos personer som är misstänkta för ett brott.
Mm.
Skäligen misstänkta har vi redan lärt er. Men man får också söka hos annan än den som skäligen kan misstänkas för ett brott. Men då krävs det också att det ska finnas synnerlig anledning. Mm. Vad skulle det kunna vara som gör att du söker inte hemma hos mig utan hemma hos min granne istället?
Ja, det skulle ju till exempel kunna vara att en skjutning har skett på en plats. Och så finns det uppgifter om att den här gärningspersonen har tagit sin tillflykt till sin åldriga mormor.
Ja.
Kanske. Ja. Och vi har anledning att tro att där kan vapnet finnas. Till exempel.
Ja. Till exempel. Och då när man säger att det finns starkare krav på att hur säker man ska vara, det ska vara synnerlig anledning. Då kommer jag ihåg på polishögskolan så sa de jämförde det med att om du får tag på en granne som säger till dig som polis när du kommer, ja men jag stod i nyckelhålet, han sprang in där. Mm. Han la grejerna där.
Mm.
Då är det liksom det är beyond skälig misstanke. För då har du ju någon som, du är ju ganska säker på att du kommer hitta någonting. Medan skälig misstanke är så här, ja, det finns en hel del som pekar åt det hållet, men jag är absolut inte säker.
Mm.
Och det är ju för att säkra upp skyddet för tredje person. Att du kan inte springa ner i husrannsakan i alla lägenheter i trapphus. Utan det ska finnas en synlig anledning. Du ska vara ganska säker på att få pang för peng. Nej, du kan inte göra en husrannsakan med samtycke.
Nej.
För då samtycket tas tillbaka och då blir det så himla tråkiga toner överlag.
Och nej, du behöver inte heller få ett papper.
Nej, men vad bra, Anna. Den har man ju hört ett par gånger. Men vad fan, måste ni inte ha ett beslut om husrannsakan? Jo, säger jag då, som då var förundersökningsledare. Jo, det måste vi absolut ha. Ja, men var är det? I mitt huvud. Mm. Och det, jag förstår att det känns flummigt. Mm. Men hur ska, det, på riktigt har ju dialogen varit så här. Men hur ska jag veta att det finns i ditt huvud?
Mm. Mm.
Ja, en ledtråd kan ju vara att jag säger det till dig. Att jag är förundersökningsledare och har nu tagit beslut om husrannsakan. Mm. En annan grej kan vara att jag har också ett starkt dokumentationskrav.
Mm.
Så när jag har verkställt den här husrannsakan så kommer jag att skriva en rapport om husrannsakan. Och den har du rätt att få se.
Mm.
Men ibland, jag har ju till och med tröttnat och bara, nej men har du någon jävla servett eller något? Så får jag skriva. 2106, beslut husrannsakan av vem? Förundersökningsledare Lena Ljungdahl, verkställan, förundersökningsledare Lena Ljungdahl och kriminalinspektör Anna Jinghede.
Mm.
Så, här har du. Okej, säger de då. Men jag tror att det här är en ren så här, filmteknisk grej. De har sett någon trycka upp ett papper i facet på någon
bara. Ja, men visst är det så.
Och varför skulle man då få ett beslut om reell husrannsakan eller ta ett sånt beslut? För det kan man också göra för dröjsmål om det är brådskande.
Mm.
Och det är för att kriterierna. Sök efter föremål som kan tas i beslag. Och då har vi gått igenom varför man kan ta saker i beslag.
Mm.
Eller saker som ska tas i förvar. Mm. Eller av andra utredningsskäl.
Mm.
Då kan man få ett beslut om att göra en reell husrannsakan. Mm. Sen har vi i paragraf 2 i samma kapitel personell husrannsakan. Och då har vi det exempel som du sa. Det har varit en skjutning. Man ser personen springa hem. Och när du kommer dit, du får beslut om en personell husrannsakan i hans bostad.
Mm.
Det är tomt. Men någon har sett han springa i porten. Men då kommer den här grannen och säger, han sprang upp på vinden.
Mm.
Ja, då kommer du garra få beslut om en personell husrannsakan. Även på vinden. Mm. Fast han inte bor där.
Mm.
Det finns synliga anledningar att tro att vi kommer hitta honom där.
Jag kan berätta att jag skulle göra en personell husrannsakan vid tillfället när jag jobbade som ungdomspolis.
Mm-hmm.
Och vederbörande förstod att vi var på ingång. Vi klev in tidigt på morgonen. Vi tänkte det blir bra. Vi nyper honom i sömn, så att säga.
Mm-hmm.
Nej. Han hade ställt sig i en garderob. Och när vi kliver in, det var också väldigt mörkt i det här utrymmet. Och när vi kliver in så skrämmer han oss. Alltså.
Ja, men jag tänkte säga, ni måste skita på
er. Ja, det var ju precis det som höll på att hända. Jag fick ju byta småbyxa efter det här. Han garvade så mycket så att, ja.
Ja, nej, men han visste det, han gick in och ställde sig och så väntade han på rätt timing och så flög han ur.
Ja.
Vilket jävla as! Ja, fast också lite roligt.
Fast jag, du vet när man blir så här skrämd så att man börjar asgarva. Det var precis det som hände.
Ja. Nervös fniss.
Ja, lite så. Mm.
Ja. Är roligt. Man ska ha kul på jobbet. och vem får man leta efter på en personell husrannsakan? Den som ska gripas. Den som ska anhållas. Alltså för att kunna göra de här sakerna så måste man helt enkelt få tillträde till olika utrymmen för att kunna hämta den som ska göra det här. Mm. Gripas, anhållas, häktas. Hämtas till förhör eller någon som ska underkastas kroppsvisitation, kroppsbesiktning. Mm. Och då kan ju folk undra, varför skulle man behöva göra det här i fördröjsmål? Alltså, någon som ska kroppsbesiktas. Om du tänker rattfyllecaset.
Mm.
Någon som kör full. En klassiker. Någon som kör full, lämnar bilen och så rusar ut och kastar sig in. Då kommer man ju kasta sig efter. Och då är det ju ofta bråttom. För att om personen hinner dricka.
Just det.
Då kan du inte heller bevisa att du körde full. Utan att du kanske blir full efteråt. Så det är jävligt bråttom.
Eftersupning.
Ja.
Mm.
Även det här får man göra hos annan om synlig anledning finns.
Mm.
Förundersökningsledare beslutar. Eller fördröjsmål. Mm. Och då är det då lite så här, vad får man göra då under en husrannsakan som polis? För det här är tämligen uppstyrt.
Mm.
De vanliga principerna gäller syfte, hänsyn, legalitet, behov, proportionalitet och så vidare.
Mm.
Man får använda våld även vid det här tvångsmedlet för att kunna göra den här åtgärden. Jag har väldigt många gånger både tagit beslutet och också fått, om det har varit åklagare eller annan förundersökningsledare inblandat.
Mm.
Fått så här att, ja, ni får göra husrannsakan, men inte mellan 21 och 06.
Nej, just det.
Klassisk fredad tid, nattvila.
Mm.
Och det är inte så att det juridiskt är förbjudet att göra husrannsakningar den tiden. Men man försöker i möjligaste mån av hänsynsprincipen säga nej, personen får sova.
Mm. Men det finns undantag här också.
Självklart. Ibland gör man ju med flit.
Mm.
De här klassiska barnpornografihärvorna där man slår på 48 olika platser samtidigt. Det är ju alltid 0-4-12.
Mm. Ja.
För att man vill att de ska vara hemma men inte vid datorn helst.
Mm. Exakt.
Mm. Man går också igenom, finns det barn? Alltså finns det någonting vi ska tänka på?
Mm.
Om vi ska för här kan man ju verkligen bli våldsamt. Och inte mot person utan man kan behöva slå sönder dörrar. Det kan spräcka fönster, vi ska in.
Mm.
Och då lägger man verkligen pannan i väck först och tänker på så här, hur många kommer vi skrämma ihjäl med den här åtgärden? Och står det i proportionalitet på vad vi behöver?
Mm.
Kan vi vänta till barnen har gått till skolan? Jag vet inte hur många gånger vi har väntat, suttit utanför och väntat till Lisa och Kalle har dundrat iväg till skolan så man får gå in då 9.03 istället.
Ja. Ja gud, samma här. Vi är ju faktiskt ibland med vid de här tillfällena också. Så vi ligger med i kölvattnet så att säga. Och kan påbörja vårt arbete så fort man har slagit, som man säger.
Mm. Mm. Ja, verkligen. Sista grejen jag tänkte säga på husrannsakan. Ibland kommer det lite så här gnäll. Vad fan får polisen göra egentligen?
Mm, mm.
Och då skulle jag säga i princip vad de vill. Om man har fått beslut om husrannsakan, säg att du ska leta efter ett narkotiskt preparat.
Mm.
Det kan vara hur litet som helst. Du kan nästan montera isär hur mycket som helst. Ni har säkert gjort det. Skruvat loss lister, monterat isär tvättmaskiner och så vidare och så vidare.
Mm.
Polisen behöver inte ta av sig sina skor.
Nej.
De kan kliva in med leriga kängor. Sen såklart så försöker man ju då vara lite schysst.
Mm.
Om möjlighet finns. Förut, man tänker inte på det, man ska rusa in och göra någonting. Det finns ingen juridisk som säger att polisen inte får låna toaletten om de är där inne i 6 timmar.
Mm.
Det finns ingenting som säger att de heller måste städa efter sig.
Nej.
Och ordningsställa när de går. Men privatpersoner kan här klaga till JO om de tycker att vad helvete har hänt.
Mm.
Jag skulle säga efter att ha gjort massor med husrannsakningar att det är ingen som tjänar på det här på film, du vet, när de går in och bara vänder upp och ner och bara kastar ut saker. Det blir bara svårare
det är ingen
att
bra
göra
strategi.
En husrannsakan.
Nej, det är ingen bra strategi. Och vi...
Dessutom blir kriminalteckningar jävligt sura om de kommer i efterhand och undrar, vad var det som hände innan vi kom in?
Det ska ni ge fan i, rent ut sagt.
Ja.
Nej, men, och vi hamnar ju ofta i lägen, ta en bil till exempel med en jättefin skinnklädsel. Och så ser vi en besudling som sitter mitt på sätet. Då kan det ju vara så att vi faktiskt måste klippa en liten ruta. Det är oerhört retligt på något vis ändå. För den där lilla besudlingen tenderar ofta att sitta på ett ställe så att vi inte har något val riktigt. Och då kan du
komma tillbaka bilen med en retligt liten, en gång i en centimeter som saknas.
Precis, och då tänker man när man klipper så här, då tar jag bara så lite som möjligt. Fast det spelar ju liksom ingen roll.
Nej.
Det hade nästan varit bättre kanske ibland att ta en rejäl bit. Liksom.
Ja.
Men så är det. Måste vi så måste vi.
Man kan också faktiskt undersöka om man kan få ersättning.
Exakt.
För olika saker.
Det kan man göra. Och det får många också.
Ja.
Mm.
Jag ser nu Anna på klockan. Jag har hela partiet om kroppsvisitationer. Jag har hela partiet om kroppsbesiktning. Och där vet jag att du har massor att säga om allt från rättsintyg till salivprov.
Mm.
Nu gör jag det som vi gör ibland.
Mm.
Jag sätter punkt för det här och meddelar att vi nästa vecka kör tvångsmedel 2.0.
Låter underbart.
För att vi inte ska behöva svepa förbi i för höga. För jag har också en rövhatt.
Oh.
Men innan det, Anna, har vi lite samhällsinformation?
Har vi lite samhällsinformation? Ja, du, det kan du hoppa upp och slå dina snärtiga skinkor på att vi har, Lena.
Det låter mer slåss.
Nej, men så här va. Vi har ju ett superhärligt konto på Instagram. Ljungdahl och Ginghede heter vi där. Så ja. Dit tycker jag man ska söka sig för en trevlig stund, så att säga. Det lät ju.
Söka.
Och har man tankar och synpunkter som man vill förmedla till oss, så går det alldeles utmärkt att mejla på hej@ljungdahlochjinghede.se. Men nu, Lena, har du rövhatt alltså?
Jag har en rövhatt.
Lenas rövhatt.
Den här veckan så kommer rövhatteriet sprungen ur en frustration. Jaha. Som har växt i mig. Och den här frustrationen spretar. Mm-hmm. Vi ska alltså prata om en kategori personer som ifråntar mig rätten att bli riktigt sne på rövhatten.
Jaha.
Den krånglar till det för mig.
Okej.
Okay. Nu ska jag prata om fenomenet Messenger-meddelande man får, DMs som man får på Instagram. Vi får ju ibland sådana som är ganska lätt kategoriserade som Ravenhatten.
Ja.
Ja. Men nu ska jag prata om kategorin
Dickpics Ravenhatten.
Ja, men det är ju lätt.
Ja.
Där är ju liksom, jag är ju uppe i taket, där känner jag direkt att du är en rövhatt.
Ja.
Och jag behöver inte ta ansvar för mina känslor här nu.
Nej.
Men nu ska jag prata om kategorin. Du ser att du har fått ett nytt meddelande.
Mm.
Du klickar på det.
Mm.
Och läser. Hej. Inget mer.
Aha, ingen jag mer. Fattar precis nu.
Absolut inget mer.
Nej.
Det kan också vara hello.
Men kan vi ändå inte konstatera i någon form av konsensus här att det är uteslutande män som skickar de här?
Ja, absolut. Men jag tycker att det här är ett jävla rövhatteri av olika anledningar. Ett, du är inte tillräckligt dum så att jag får rätten att liksom känna att du är en rövhatt och bara klicka bort dig.
Nej, just det.
Jag måste också ta ansvar här.
Mm.
Du beter dig så diffust.
Mm.
Jag vet inte om du vill sälja något. Jag vet inte om du vill knulla. Eller om du håller på med någon socialantropologisk studie. Eller om du vill hitta en brevvän. Eller om du också har en svår variant av någon diagnos. Så du faktiskt inte kan bättre. Jag hamnar i ett sånt här ansvars...
Ja, jag fattar. Alltså det här...
Vakuum.
Ja,
där jag känner så här. Ska jag krama dig?
Mm.
Ska jag bli arg på dig? Ska jag tycka att du är en jävla sexäckel?
Ja.
Eller ska jag bidra till din studie i... Undrar hur folk beter sig när man bara säger... Hej,
ja,
om du bara tar det här. Ta det här till in real life.
Ja.
Du är ute och går, Örebro, vad heter Kungsgatan heter den
ja,
säkert.
Ja, det finns den.
Ja. Helt plötsligt kommer en person du har aldrig sett. Det är en man, för det är alltid en man i det här fallet. Ställer sig nu en centimeter framför din näsa och säger hej.
Hej.
Det är exakt samma sak.
Ja,
det är ett jävla ovett alltså. För där och då vet ju inte du, kommer du döda mig?
Ja.
Är du psykiskt sjuk? Ska jag krama dig och ta dig till en facilitet med mycket kuddar?
Mm, mm.
Ska jag säga, hej, kan jag hjälpa dig med någonting? Du vet inte.
Nej, men det där, alltså det här, det är både sofistikerat och samtidigt förrädiskt rövhatter i det här. Men jag måste ändå säga, uteslutande gånger när jag har fått de här, hej.
Ja, då har du svarat.
Ja, det har jag gjort. Jag har alltså lärt mig den hårda vägen. Men jag har också gjort en liten empirisk studie här.
Men låt höra,
ja,
för
alltså...
jag har ju fått ganska många på slutet.
Ja.
Och jag blir bara förbannad för jag tycker att du är för otydlig. Hur ska du och jag kunna nå en progression i den här dialogen när du börjar med en sån otydlighet?
Mm. Men jag fattar ju vad det här handlar om.
Jaha.
Och misstaget man gör är ju att svara. Därför att uteslutande 100% av 100 av 100 så att säga, 100% vill ligga. Det är snusk det handlar om.
Är det
ja,
det?
Ja. Det här hej, det är helt enkelt en testraket. Eller ja. Alltså de skickar på en det här hej.
Vilken jävla fattig raket
den
alltså.
Den är oerhört fattig.
Det är ju
fattig.
Knappt en femöres Kina.
Nej, nej, den är knaper så in i helskotta. Men alltså det är, så här, det är så här de jobbar. Får de då en respons där, ja. Då kommer de liksom successivt bara nofsa åt sig hela handen liksom.
Men det är så dumt. Alltså det här provocerar mig så oerhört mycket. Ja. Det är så in i helvetes dumt.
Ja. Och det första man tänker när man får ett sånt där meddelande, eller man, jag, det är ju frestelsen att svara hej, frågetecken. Som att, ja, vadå hej, vad vill du?
Ja, men... Nej, men ja, det här förbryllar mig. För jag tänker att okej, om det är en maskin som skickar ut så här miljarder sådana där med någon form av phishing-kampanj. Ja. Så tänker de att Agda 92 bara, ja hej, här är mina pengar, som någon form av svar.
Ja men så här, om man vill någonting.
Jag tror att det är någon som bara söker kontakt.
Ja,
och då vill jag säga så här, du är en idiot.
Ja, men alltså så här.
Då är det bättre att säga, hej vill du knulla? Då måste du, så här, empiriska studier, om du vill knulla.
Mm.
Om du skickar ut 1000 hej,
mm,
så kommer inte ens de som kan tänka sig att knulla med dig svara. Men om du svarar ut 1000 hej vill du knulla, då kommer du fan i mig få napp. Du får...
Ja, men,
skärp dig!
Ja, men alltså, det är ju... Ja, alltså jag tycker det här är så fantastiskt intressant. Alltså, för,
jag tror jag ska börja svara. Vad ska jag svara?
Ja, men så här,
jag ska fan börja svara.
Ja, alltså jag tror ju så här, det bästa vapnet är ju inte svara alls. Det är ju bara bort med dig.
Ja,
bye bye.
Jag ska fortsätta med det.
Såklart.
Det är såklart jag inte ska svara. Men för, hej men nej.
Ja, det är väl det tycker jag, det är ett vettigt svar. För alltså,
men
så här,
är du så dum i huvudet som skriver nej från eller hej från början och jag säger hej men nej, då kommer ju den personen bara, so there is a chance. Som han i Ace Ventura.
Ja.
Jag har puls! Ja, Houston, vi har puls!
Det är ändå en reaktion, så att säga. Nej, men så här, de allra flesta människor som skriver med ett syfte till någon som de inte känner, de kommer ju fortast möjligt redogöra för sin frågeställning. Eftersom de allra flesta människor förstår att det här är inte ett vedertaget sätt att ta kontakt med en främmande människa med en frågeställning på.
Ja, men det är ju det jag säger. Rövhatteriet i det här, det är ju att du är otydlig.
Ja!
Inte ens en jävla emoji, inte ens en persika och en skorsjävel, utan det är bara ett hej. Alltså, om någon som man gick i gymnasiet med skriver, då fattar man ju. Du är nyskild,
ja.
Du har varit på Rish 12 onsdagar utan
just
natt.
Det.
Nu har du scrollat dig tillbaka så jävla långt. Så här, fan, Ljungan och jag hånglar ju en gång i sexan.
Ja, fast...
Jag gör det. I'm going in.
Nej, men så här, Lena. Om någon skickar den där squashen, persikan och vattenstänket som en liten rebus till dig, då är ju sannolikheten 0% att du kommer att ens bemöda dig med att svara. Så det här, det är det jag menar, det här är ett mycket, mycket mer sofistikerat sätt att söka kontakt med ett enda syfte.
Du kan för i helvete inte kalla 3 jävla bokstäver för sofistikerat. Alltså det är ju, okay. Knappt.
Utstuderat då.
Ja, okej. Okay. Ja, bättre. Mm. Det är 2 grader norr om toffeldjur.
Ja, det är lite amöba-nivå på det hela. Det får jag ge dig.
Nej, jag ger dig rövhatteri-epitetet för otydligheten.
Ja, det är bra.
Du, jag får ta för mycket ansvar för situationen som jag inte har bett om. Det är det som är rövhatteriet.
Ja. Ja, är det där ett otyg? Sluta genast upp med det där.
Sluta genast upp med det där.
Då är det nästan bättre för övrigt att få en dick pic direkt. För då fattar man ju ändå.
Alltså, be careful what you wish for.
Ja,
just
ja,
nu.
Det här är inget I wish for, men ändå. Det är
en
tydligare form
tydligt.
Av kommunikation, så att säga.
För då har du fortfarande rätten att bli piss-sne.
Exakt.
Exakt. Mm. Bra, då var vi klara med det. Då är det så här att på lördag så blir det, ta mig fan, en live.
Ja, då kommer det bli en live. Och jag får be om ursäkt här nu på något sätt retroaktivt.
Nej.
Till alla våra kära lyssnare som satt i helgen och väntade.
Anna, det är bara patetiskt och frustrerande att du ber om ursäkt för att du var ute och räddade liv.
Ja, i och för sig. Ja.
Nu tar vi tillbaka det. Och så säger vi så här, på lördag, då tar vi alla förra lördagens frågor och alla den här lördagens frågor.
Ja.
Och så ses vi 11:15 på Instagram.
Det blir härligt.
Puss och kram.
Puss, puss.
Bye,
bye. Bye. Bye.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.